Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 13 nu ifrån Kremers-serien. Och det är inte vilket avsnitt som helst, utan det är ett avsnitt där Dan kommer att berätta om hur människor som är försvunna i vildmarken ter sig, vad de känner, vad de tänker och framförallt då vad de gör.
Ja, och då kanske ni undrar hur många avsnitt från Kremers blir egentligen. Och jag har väl aldrig tänkt att lämna det här fallet. Så att få in era teorier, har vi andra saker vi vill ta upp? Kan jag få ut ett till avsnitt ur min ursprungliga research som går att avgränsa tydligt, så gör jag kanske det också. Jag vill ju peka på olösta mord som exempel gjorde 37 avsnitt om Sven Sjögren. Nu ska vi prata om Peter Tegelar och Mark Gisling.
Tegelar? Kan det vara typ lite tyskt?
Nederländskt? Nederländare. Och min största källa till det här avsnittet är förstås Scarlett och hennes fantastiska blogg igen. För hon har ju funderat väldigt mycket på fallet Chris Kremers vid Sandfrån. Och hon har också funderat på vad gör andra människor i vildmarken. Så att det är hon som har hittat 2 av de här fallen. Och det tredje fallet har hon även belyst, men det är ganska känt idag. Peter Tegelar och Mark Gisling är inte jättekända. De dog 1993 i Sahara. Det här var 2 äventyrliga 24-åringar, Peter och Mark då ska vi kalla dem nu. Och de hade den intressanta planen att i en Peugeot 505 köra 400 kilometer genom Sahara från Algeriet till Niger. Och det här var helt i rekreationssyfte. De bara, vi kan köra genom Sahara, det är inte så farligt. Och för att vara säkra på att det skulle gå bra så hade de med sig en lokal guide. den här guiden var inte jättebra. Och vägarna är svåra att se i Sahara. Och det här är ju 1993, så folk har inte GPS-er. Så guiden kör fel. Stannar till och funderar på, vänta nu, inte jag på väg mot dödens triangel? Mm. Det är inte så bra.
Nej.
Vi borde vända. Så han förklarar det för Peter och Mark. Och de går med på att vända. Så de vänder och åker tillbaka. Och då kör de på en sten. Och ett däck går sönder. Och av någon anledning har de inte ett reservdäck. Så de har nu punktering mitt i Saharaöknen. Saharaöknen, väldigt varm på dagarna. Och jättekall på nätterna.
Ett reservdäck tänkte de inte på alls då när de skulle ut och åka på den här turen.
Nej, det verkar vara en extrem miss. För att de skulle bli sedda från luften så knuffar de upp bilen på en sanddyn. Och efter ett tag, när ingen hade sett dem, så tände de eld på bilen för att den skulle skapa dem mycket rök och synas tydligt. De hade med ett antal liter vatten, så de klarade sig några dagar. Men till slut insåg de att det här, att de alla tre skulle dö. Guiden erbjöd sig då att gå iväg och försöka skaffa hjälp själv. För han var den som var mest van vid att gå i öknen. Guiden har aldrig hittats. Det visar ju lätt att försvinna i Saharaöknen. Jag antar att en fara är att man blir täckt av sand. För sanden rör sig ju. Det blir sandstormar och så. Mark och Peter sitter kvar bredvid sin sönderbrända bil och inser att det här är fullständigt kört. Och här är det lätt att dra paralleller till den här möjliga situationen med nattbilderna.
Ja.
Att Chris och Lisanne är helt vilse i djungeln och de vet att de kommer att dö. Mark och Peter använder den tid de har kvar till att skriva brev, alltså fysiska brev, på papper till sina anhöriga. Och dessutom har de en dagbok. Och de stoppar stenar på dagboken för att den inte ska blåsa bort utan att den ska hittas. Jag antar att de gör samma sak med papperna och de är i närheten av bilen. För den är fortfarande lättast att hitta. 3 månader senare hittas de. Och då är de förstås döda. Det här med stenarna fungerade perfekt. Breven hittades, dagboken hittades. Och här är några utdrag då av vad de skrev. Från dagboken, citat. Vår värsta känsla är tanken på er sorg när ni får höra hur vi dog. Gör oss en tjänst och lev era liv lyckliga utan att känna för stor sorg för oss. Det är tur att vi är tuffa killar. Annars skulle det här varit jättejobbigt. Våra kära, kära anhöriga. Vi har fortfarande ett gott humör. Vi har ingen panik. Vi älskar varandra. Och vi är inte rädda för att dö.
Slutcitat. Alltså, vet du, jag kan ju inte vara ensam och tänka den här tanken. Det måste väl också ha tänkt. Men man vet att man ska dö. Och vad skulle man ge för sista besked till sin familj? Och jag har tänkt på det där verkligen att jag skulle aldrig erkänna att jag var rädd. För jag vill att de ska leva vidare och vara lyckliga. Nu säger jag det för sig i podden så jag hoppas inte att de lyssnar. Men ifall det skulle ske. Men lägga på en lögn där. Det här är okej. Okay. Vi är försonade med ödet. Och lev livet lyckliga för vår skull.
Mark skrev till sin syster som han hade ett nära förhållande med. Citat. Kära du. Det är helt sjukt att jag aldrig kommer att träffa dig igen. Jag har fortfarande svårt att tro det. Vi har haft ett så speciellt band. Även om du ibland tvivlar på det. Men älskade du. Jag skriver det här för att berätta hur mycket jag älskar dig. Och när jag skriver det så fylls mina ögon med tårar. Slutcitat. Peter skrev till sin flickvän. Citat. Tyck inte synd om oss. Vi sitter nu, när du läser det här, på den första pubben till vänster om Pärleporten, där det gyllene ölet rinner vilt och är gratis. Och där väntar vi på dig. Var stark, min älskade. Jag älskar dig. Peter. Slutcitat.
Jag sa också att mina syskon betyder ju allt för mig. Så det där berörde mig så mycket med brevet till systern.
Mark skriver till sin pappa. Citat. Kära pappa. Det här är min sista chans att hitta de rätta orden. Jag är så väldigt ledsen att jag har gjort det här mot dig. Det var aldrig vår intention att dö här. Fast vi visste ju precis vilka risker vi tog. Slutcitat.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så det här är min sista chans att hitta de rätta orden i ett brev när man snart ska dö.
Scarlett har reflektioner här då, så nu citerar jag Scarlett. Citat. Det är klart att alla är annorlunda. Det här är bara anekdotiska bevis om de tragiska besluten andra har gjort när de har dött och vetat att de ska dö. Och det är inte något säkert tecken på hur Chris och Lisanne skulle ha gjort. Men jag känner att det faktum att både Chris och Lisanne skrev dagböcker, precis som Mark och Peter, ett extra tecken på att Chris och Lisanne brukade skriva och skulle ha skrivit. Dessutom var Chris och Lisanne i daglig kontakt med sina föräldrar när de var i Panama. Och det visar också hur mycket de tänkte på sina familjer. Till och med när de hade jätteroligt i Boca del Toro så skrev de varje dag till sina föräldrar. Det är för mig fullständigt obegripligt, och här håller jag med Scarlett, att under 11 dagar skulle Chris och Lisanne aldrig ha skrivit någonting till sina familjer.
Ja, de har både en vana och en vilja att kartlägga sin tid. De gör det i olika former. De skriver dagböcker och pratar mycket med sin familj. De har starka band till sin familj. Det är konstigt. Sen behöver det inte vara ett traditionellt brev eller skriva på anteckningar på det sättet. Men någon form av önskan att få kontakt med sina... Ja, det enda möjliga scenariet är att de verkligen inte tror att mobilerna ska hittas.
Ja, jag tänker om Mark och Peter hade haft en portabel inspelningsstudio som ju en smartphone från 2014 är. Men det var 1993, så de hade inte det. De hade ju garanterat gjort någon film, tagit bilder. Scarlett fortsätter, citat. Inga meddelanden. Inget utkast till en text. Inget försök att messa. Inte ett enda försök att kontakta familjerna eller lämna någonting kvar till dem. Inte ens ett foto som förklarade någonting. I det tragiska fallet med Peter och Mark så var familjerna oerhört tacksamma att de fick de här meddelandena, och det hjälpte dem att hantera sorgen. Det här var två självständiga, äventyrliga unga män, Chris och Lisanne var ganska oerfarna unga kvinnor och det var deras första stora semester utan föräldrarna. Men deras beteende och loggarna på telefonerna verkar fullständigt onaturliga. Slutcitat Scarlett. Och jag kan bara hålla med henne. Sen kommer då till det riktigt stora fallet i det här avsnittet. Det är tre fall jag ska ta upp. Det här fallet handlar om Jonathan Gerrish, Ellen Chung, deras hund Oski och deras ettåriga dotter Aurelia. De dog den 15 augusti 2022. Och det är därför det här fallet är så känt just nu. Det är många som har skrivit om det. Inte bara Scarlett. Jonathan Gerrish var 45 år gammal och var en mjukvaruutvecklare på Snapchat. Han var alltså ganska duktig på sociala medier och telefoner. Ellen Chung var 30 år gammal och utbildade sig för att bli äktenskapsrådgivare. De hade flyttat ifrån Silicon Valley för att komma undan från allt stress. Alltså man flyttat från San Francisco-området ut till istället heter Mariposa. De hade varit några gånger och blivit kär i naturen. Och nu när de hade fått en dotter så hade de bestämt sig för att hon ska inte växa upp i den här stressen och hetsen i Silicon Valley. Utan hon ska växa upp på ett ställe där hon kan vara ute i naturen. Så de hade just flyttat hit och de var väldigt erfarna av att vandra i vildmarken. Ett vittne såg familjen vid början av en vandringsled. Heights Cow Trail. De skulle gå 3,5 kilometer på den här vandringsleden. Det är en ganska kort vandringsled. Det är US Forest Service som håller ordning den här vandringsleden. Och den är ganska brant. Man kommer upp till nästan 600 meters höjd. Och när de gick iväg var det runt 20-25 grader varmt. Ingen anledning till oro. Ganska enkel väg. De kan ta med lilla dottern, de kan ta med hunden. Tyvärr vet jag inte rasen på hunden. De gick upp för den här vägen till en plats där det var ganska brant. Den svåra delen av leden. På den biten av vandringsleden fanns det ingen som helst skugga. Det fanns inga träd, ingenting som helst skugga. Och det var då en bit upp, men inte så högt upp som buketen. Plötsligt blev det väldigt varmt. Solen började steka, det fanns ingen skugga. Och de befann sig plötsligt i en väldigt, väldigt utsatt situation. Och de insåg att nu hade de rejäla problem, det hade de inte alls räknat med. Och det är mitt på dagen, så solen står högst på himlen och värmer väldigt oväntat mycket. Det måste ha kommit in varm luft samtidigt också. För temperaturen stiger plötsligt till 40 grader. De skickar 6 sms och försöker ringa flera samtal. Men det finns ingen täckning i området. Det första smset är till en vän vars namn inte offentliggjorts då. Och i smset står det, citat, namnet då på vännen. Kan du hjälpa oss? Vi är på Savage Lundy Trail. De har gått över till en annan vandringsled där uppe. Vi är på väg tillbaka till Heights Cow Trail. Vi har ingen vatten och vi är alldeles för varma med bebis. Slutcitat. 5 telefonsamtal har de försökt ringa. Under 27 minuter. Inget av samtalen är till larmnumret. De ringer mellan 12.09 och 12.36. Men inget samtal kommer fram. Och jag antar att samtalen är till vänner och till Forest Service.
Man har ingen aning om varför de inte försöker ringa larmnumret.
Jag antar på grund av att de är erfarna vandrare så försöker de ringa till folk som faktiskt kan finnas i närheten. 2 dagar senare, den 17 augusti, så skickar det lokala sheriffkontoret ut folk för att leta efter dem. Det är oklart i vilken ordning de hittas. Men Ellen hittas ensam. Och Jonathan hittas med Aurelia och Oski. Alltså med dottern och hunden. Det verkar som att Ellen har försökt gå tillbaka till bilen själv. Förmodligen var det mycket lättare att gå tillbaka utan bebisen och hunden. Men om Ellen hade lyckats ta sig tillbaka till bilen så hade hon fått en extrem chock. För det visade sig att de hade tappat bilnyckeln på leden. Förmodligen i någon slags panik. De hade en stor vattenflaska och den var tom. Det fanns också lite välling i en nappflaska och några snacks. Men mat kunde inte rädda dem här. Så Ellen dog på vägen tillbaka. Och Jonathan satt kvar med bebisen och hunden och alla dog.
Det fanns fortfarande lite välling kvar. Välling innehåller ju ändå vatten. Det är ju någon form av vätska.
Ja.
Det känns ju konstigt att det ska finnas kvar.
Det är jättemärkligt.
Ja.
Men kanske i värmen så vägrade Aurelia dricka.
Ja, men han själv skulle ju kunna ta det. Ett litet barn har ju förmodligen också dött tidigare än föräldern.
Ja, det kan man ju tänka sig. Och då kanske han var så överväldigad av sorg att han struntade i det.
Mm, så kan det vara.
Man gick igenom deras mobiler och hittade 17 bilder som hade tagits under 4 timmar den 15 augusti. Först var det bilder av vandringsleden, floden i närheten och bilder på familjen när de vandrade. Och först såg de glada ut, sen såg de mindre glada ut. Den sista bilden, som är tagen 2 timmar efter den näst sista bilden, är ett screenshot av en vandringsapp som visade precis var de var. Det här fallet gav upphov till en massa konspirationsteorier. För att det verkade så osannolikt att 2 erfarna vandrare skulle gå ut på en liten kort vandring och sen bara tokdö jättefort. Konspirationsteorierna gick från allting med giftiga algblomningar, koloxid, alltså du vet att man kan dö av i bilen, eller någon annan sort av förgiftning, eller att de hade tagit någon narkotika. Men det gjordes ju obduktioner och det var ingenting sånt här, utan de har dött av värmen.
Men den här vandringen, den beskrivs som väldigt enkel. Bara att de kom av den och hamnade vilse.
Nej, de gick, var fortfarande på rätt vandringsled. Utan det enda som hände var att det plötsligt blev väldigt mycket varmare. Och de hade inte räknat på det. Men det var ju mitt på dagen i ett område helt utan skugga.
Men hur lång tid sa du att det skulle ta att gå tillbaka till bilen tillsammans med barnet?
Ja, det har jag inte hört någonting om, men det kan ju inte ha tagit allt för lång tid.
Nej, men det är ju det som är så sjukt, att man stannar kvar, att man försöker envist
ta tag på. Jag tror de pushade vidare för att komma fram. Och sen insåg de, nej, det här går inte.
Okay.
Det hölls en presskonferens av sheriffen i oktober. Där han förklarade att obduktionen hade inte gett någonting. Utan det var värmeslag och uttorkning som dödade dem. En familjemedlem gick ut och kommenterade efter presskonferensen till alla som hade haft konspirationsteorier. Och sa, citat, för er som inte har någonting snällt att säga om Jonathan och Ellen, dra åt helvete.
Mm.
Be för våra familjer och håll tyst med era konspirationsteorier. Slutcitat. Men jag har lite kloka åsikter här från Scarlett. Tillsammans med Power Pixie och Dave, som jag nämnde i från Kremers-avsnitten också. Så de satte sig ner och diskuterade här. Och kom fram till att här hade gjorts en del misstag av familjen. Och det bara är mänskligt. Det verkar troligt att de helt glömde att titta på väderprognoserna. Och att de inte räknade med den här extrema värmen. Kanske blev de sinkade på något sätt och hade inte räknat med att vara på den här utsatta platsen just vid 12-slaget, just mitt på dagen. De kanske glömde att ta med sig en vattenflaska till, men fortsatte ändå för de trodde att det inte var någon fara. Dave säger, citat, om de gjorde ett misstag så var det att lämna skogen och skuggan för att gå upp för det här långa och slingrande leden utan någon skugga. Med en bebis så var det lite omdömeslöst. Att klättra uppåt, utsatt för solstrålar i värme, är alltid farligt. De borde ha vänt direkt när de upptäckte det här. Och det borde ha varit uppenbart. Slutcitat. Och tydligen gick spåret upp och ner. Så att för att komma tillbaka till bilen var de tvungna att klättra uppåt igen. Och det var förmodligen det som gjorde att de inte klarade av det. Scarlett gör sina vanliga reservationer om att det här är anekdotiskt bevis i fallet från Kremers. Men de hade GPS hela tiden. Och de dokumenterade vad som hände, så det var väldigt lätt att se vad som hade hänt efteråt när man hade mobilerna. Och det är väldigt märkligt att det inte gick att göra med datan från Chris och Lisannes mobiler. Den här avstängda GPSen. Men Chris och Lisanne kunde ju inte nå sin GPS eftersom den ena mobilen hade stängt av GPSen och den andra hade ingen GPS, tydligen. Eller var något fel med den också. Men hela kommunikationen med omvärlden var alltså under mindre än en timme. Och det här visar hur farligt det är med värmeslag. Och det får ju nu undra om det skulle kunna ha hänt Chris och Lisanne också, men...
Det var väl inte så, det var mycket skugga också där.
Ja, de hade ingen problem att hitta träd och få skugga. Ja.
Och sen hade ju de också vattenbrist. Den här familjen har ju mer vattenbrist.
Och det hade ju inte Chris och Lisanne.
Nej.
Så det är en väldigt annorlunda miljö från Chris och Lisannes död. Men sen att de försöker ringa alla de här telefonsamtalen till olika personer och skicka sms'en, det hände ju inte.
Nej, det enda som hände i Chris och Lisanne var ju att de gick in på WhatsApp och sökte på namnet till deras värdfamilj och sen
men
ingenting
inte försökte,
mer.
Nej. PowerPixie berättar också att Jonathans mobiltelefon hade han i fickan när han hittades. Den låg inte i en väska eller i ryggsäcken, utan han hade mobilen nära sig själv hela tiden. Han tog inte sig tid att packa ner den i en plastpåse och lägga den i ryggsäck. PowerPixie säger också att det finns inte ett enda fall där någon har stängt av sin GPS för att spara batterier på mobilen som han har kunnat hitta. Och sen det faktum att Jonathan Gerrish jobbade för Snapchat och hade koll på mobiler. Men han gav sig ändå in i det här området där det inte fanns någon täckning. Scarlett säger att det som hon tycker mest anmärkningsvärt, att när paret insåg att det här var väldigt farligt, så tog de den här sista bilden som visade exakt var de var någonstans på den här vandringsappen. Och det var ju väldigt smart. Och sen drar hon upp ett annat fall som inte är mitt tredje fall. För det gick nämligen bra.
Mm.
Det var René Compagne som gick vilse i närheten av det här. Det var också i Kalifornien. Han hade täckning. Och hans batteri var precis på väg att ta slut. Då tog han en bild när han dinglade med benen från en klippa. Och bilden visade jättemycket av omgivningen. Och sen skickade han det här till en vän. Och det var det sista han kunde göra med mobilen. Men med hjälp av den här bilden så hittades han vid liv.
Oj! Men han måste väl ha skrivit någonting också?
Han måste ha haft väldigt lite batteri kvar.
Okej, så att han bara skickade en bild... Hallå, jag och min syster skickar bilder till varandra hela tiden med olika omgivningar. Tänk om att det skulle vara jättesvårt för mig att lista ut att hon är fara liksom.
Ja, jag tänkte inte dra det fallet med René. Ja. Men jag tänkte bara nämna den detaljen. Scarlett fortsätter och säger att Chris och Lisanne hade ju alla chanser att göra detsamma om de var vilse. De hade sin fungerande digitalkamera och de hade sina telefoner och de hade kanske 11 dagar på sig att dokumentera var de var någonstans. Men det gjorde de inte.
Sen tänker jag också att det finns ju två former av att söka kontakt med människor.
Ja.
I de här fallen. Antingen så vill man skaffa hjälp. Och då ringer man larmnumret. Man försöker ta kontakt med omgivningen. Man försöker signalera till helikoptrar. Man försöker tända eld på bilen så att det syns. Nej, men försöka få hjälp. Och sen, när hoppet är dött, att försöka lämna någonting kvar till de som kommer att hitta en. Och i båda dessa fall så är det ju märkligt med von Kremers. För i båda fallen så ringer de inte tillräckligt, alltså försöker inte tillräckligt med larmnumret.
Nej.
Vilket också i sig är konstigt, för man borde försöka. Men säger då att okej, okay, de ringde den här första gången på dagen och sen så insåg de att det finns ingen täckning här, vi måste fortsätta vandra. Men till slut så borde ju kommit en desperation hos dem att försöka mer. Och framförallt då när hoppet är ute. När de sitter där och fifflar med kameran. Någonting borde man ju vilja lämna efter sig.
Ja, man borde ju det.
Ja.
Och allt det här övertygar mig bara mer och mer om att det är ett brott. Men nu är vi framme vid det tredje fallet.
Mm.
Och det är från 2023.
Mm.
Och handlar om Jonathan Acosta i Bolivia. Han var förstås ute och vandrade, precis som Chris och Lisanne. Han var ute och vandrade med 4 vänner i norra Bolivia, i djungeln, i Baures Beni-regionen. De var ute och letade efter ädelstenar.
Mm.
Som man gör.
Mm.
Den 25 januari 2023 hade de gått 25 kilometer in i djungeln för att leta efter ädelstenar. Men de hittade inga och bestämde sig därför istället för att jaga. Jonathan Acosta, som fallet handlar om, var välbekant med den här djungeln. Han bestämde sig förmodligen för att gå lite förväg för att hitta vägen. Men han tappade bort de andra och gick vilse. Han hade inte machete med sig, för den var kvar med gruppen. Han hade inte en ficklampa. Han hade inte vatten. Men det är djungel, så det finns massor av vatten. Så han tog helt enkelt av sig sin sko och fyllde den med vatten och drack från den. Så han råkade inte ut för vätskebrist. Men sen insåg han, okej, jag är helt vilse i djungeln. Jag har ingen aning om mina kompisar. Så han bestämde sig för att använda sina kunskaper om djungeln för att överleva så länge som möjligt. Men han hade ingen aning hur han skulle kunna ta sig ut. Så han började äta maskar och insekter för att hålla sig vid liv. Och det kan man ju tänka sig, fanns gott om maskar och insekter att äta för Chris och Lisanne. Han råkade också ut för en jaguar, kommer du ihåg? Jaguarerna i Sydamerika, större än jaguarerna i Panama. Men fortfarande inte programmerade att döda stora primater som människor av evolutionen. Så han lyckas kamma bort den här jaguaren. Och han överlever längre än 11 dagar. Han överlever 20 dagar. Och han fortsätter överleva ute i djungeln. De anhöriga, hans familj då, samlar ihop en sökinsats. Och de får med sig massor av frivilliga. Men det verkar inte som att myndigheterna är inblandade särskilt mycket. Av vad jag förstår. Jag kan ha fel där. Jonathan fortsätter överleva i djungeln. Han dricker sitt vatten ur skon. Han äter insekterna och maskarna. Och han dör inte.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Efter 31 dagar får han syn på en sökpatrull som letar efter honom. 300 meter bort. Vid det här laget har han förlorat 17 kilo. Han har stukat foten och han har inte fått tillräckligt dricka trots planen att dricka från skon. Så han haltar. Men han haltar bort mot den här sökpatrullen och försöker låta så mycket som möjligt. Och de ser honom. Och räddar honom.
Oh.
Jonathan berättar själv om sin tid i djungeln. Citat. I en hel vecka kunde jag inte sova. Jag hade sån ångest för att det fanns djur överallt. Och flera av dem var farliga. Var 300 meter stötte jag på ett djur. Jag kan inte ens komma ihåg hur mycket olika sorters djur jag träffade. Jag blev omringad av pekarier. Det är en slags grisliknande flockdjur. Men han hade ett hagelgevär med en patron kvar.
Oj.
Han var ju på jakt.
Ja, just det.
Och den här sista patronen använde han för att skrämma bort pekarierna.
Oh.
Sen berättar han också att han hittade spår av människor i närheten av sig som han aldrig såg. Och han tror att det här var en sån här stam som aldrig har haft kontakt med civilisationen. Och att de höll uppsikt över honom. Och han tror att de inte tänkte skada honom. Utan att de skyddade honom.
Oj!
Och att det var de som skrämde bort jaguaren. Så han tackar Gud, förstås. Och den här stammen som ingen känner till. Han hamnade förstås på sjukhus. Och så fort han kvicknade till så sa han, jag vill gärna ta ett bad och ha nya kläder om det går bra. Han hade svåra skador på fötterna och i ansiktet. Och sen när han hade börjat må lite bättre så sa han, citat, det är otroligt. Jag kan inte förstå att folk sökte efter mig i 31 dagar. Jag åt maskar, jag åt insekter. Och ni ska inte tro på mig att berätta allting jag gjorde för att överleva. Men allt jag ville var att överleva. Jag åt några konstiga frukter som jag aldrig har sett förut. Och jag är helt säker på att det är Gud som gett mig ett nytt liv. Och att jag borde ha dött där ute i djungeln. Slutcitat.
Men vilken fantastisk historia.
Ja, du trodde inte att han skulle överleva.
Nej, jag trodde inte det. Jag blev väldigt glad att höra det.
Jag tänker också på ett fall som vi har tagit upp tidigare. Så om ni inte har hört våra avsnitt om Yuba County 5.
Ja.
För det är ju 5 unga män som hamnar i en överlevande situation i vildmarken och gör jättekonstiga saker. Men de hade inga mobiltelefoner, så vi vet inte om de hade skrivit någonting på dem.
Nej.
De hade nog överlevt bara om de hade haft mobiltelefoner.
Och sen hade de väl lite särskilda behov också?
Jo, ja. Men lyssna på våra avsnitt om Yuba County 5, det amerikanska diatlopasset som folk brukar beskriva det som. Det här var ju material som jag inte tog med i den ursprungliga serien om Christer Lysand, men jag tyckte att det var intressant nog att göra ett avsnitt om.
Och man kommer fram till att man har ett behov oftast av att signalera till omvärlden på ett eller annat sätt.
Och jag tror ju slutsatsen är att ingen har hittat något fall där någon har gjort som Christer Lysand egentligen.
Nej.
Och känner ni till något sånt fall så mejla oss på simbaypodcast@gmail.com så att vi kan prata om det fallet också. För jag tycker verkligen att Christer Lysands beteende med mobilerna sticker ut jättemycket. Det är en av många saker som får man luta åt brottteorin. Och kom ihåg att vi hörde ju från sökinsatserna, de olika sökinsatserna, att vi skulle ha hittat dem. Att även om djungeln i Panama är stor så är det ju inte Bolivia djungel stor. Det är inte Amazonas de var i. Och den första sökinsatsen kände jag att de skulle ha hittat dem. Och den nederländska sökinsatsen kände att de skulle ha hittat Christer Lysand. Om det hade varit en olycka. Och det var allt jag hade den här gången. Men vi kommer tillbaka till Panama igen, misstänker jag.
Vi är inte klara där.
Men nu har jag ett helt annat fall. Som jag har längtat så länge efter att dra för dig.
Ja, ditt hemliga fall.
Och du vet ingenting om det.
Nej, ingenting alls.
Och det här är ju ett av mina favoritfall. Följ oss på Instagram, j.molen, mordarpodden och vad jag nu heter.
Dan sök på Hörning. Jajamän. Och följ oss på Patreon. Nej, följ oss på Patreon.
Gud, ja, det är ganska många som gör, men vi uppskattar det förstås. Men vi uppskattar ännu mer om ni faktiskt sponsrar oss på Patreon.
Mm.
Och om ni inte kan få nog av True Crime så vill jag nämna min podd Olösta mord. Som jag gör tillsammans med David Oskarsson. Där alla fall är som Christer Lysand. Nej, det är de inte. Men alla fall är olösta mysterier. Fall som inte har blivit lösta. Och nu har vi gjort över 140 avsnitt. Och det är fortfarande inte ett enda fall som blivit löst. Vi har lyckats identifiera, eller vi, ett av offren som var okänt har lyckats identifieras. Pojken i lådan.
Okej.
Okay. Ja, han är identifierad då. Och det tar vi upp i olösta mord. Och sen faktiskt ett av våra största fall som har gjort i olösta mord. Verkar ju stå inför en delvis lösning i alla fall. Mordet på Tupac Shakur.
Mm-hmm.
Den berömde rapparen. Men du hittar olösta mord där du hittar mördarpodden.
På alla poddappar.
Ja. Och hittar du en poddapp där inte Mördarpodden finns eller Olösta mord, så säg till, så ser vi till att den kommer dit.
Vi ses i nästa avsnitt.
Ja!